Jag vill börja med att önska er alla en underbar och härlig och välsignad påsk. Och jag vill tacka för inbjudan att få dela den här långfredags förmiddagen tillsammans med er. Jag har ju predikat i Sionförsamlingen en hel del. Jag vet inte om jag predikar in mig eller ut mig, men att 1960 kom jag ju hit. Och då var jag ju några år yngre än vad jag är idag naturligtvis. Jag kommer ihåg att Gösta Bergsten, som då var föreståndare här, han hade fått en idé. Jag vet inte om den var bra eller hur den var, men att i alla fall så hade han fått för sig det att då det gällde förmiddagsgudstjänsterna så skulle vi predika varannan gång. Jag var ju ung och jag fattade ingenting och jag hade svårt med både det ena och det andra. Men så här var det i alla fall, att vi predikade varannan söndag förmiddag. Och jag får ju säga det att det var ju en rik och god och härlig tid det här då jag fick vara här. Så det är roligt att komma idag också. Hoppas att vi ska få uppleva en bra stund tillsammans. Det är ju så här att bland årets 365 dagar så finns det ju en hel lång rad med såna här märkesdagar. Ni vet att man firar olika saker på olika dagar och så här vidare. Och jag vet inte om de håller stilen i Närpes eller vad det är, men jag tycker de flaggar hela tiden dem, så jag vet inte om det är märkesdagar jämt eller vad det betyder. Men att så här är det ju, att det finns dagar som vi uppmärksammar och kommer ihåg på ett speciellt sätt. Dagar då olika saker har inträffat och som vi vill minnas och som vi vill fira. Och idag har vi då alltså långfredag. Och det är ju, som jag ser det, en av de absolut viktigaste dagarna under året. Jag tror att långfredagen är den dag som har satt djupaste spår av någonting som har hänt i den här världen. För det är ju så här att långfredag är inte bara tre grovhuggna kors på en kulle utanför Jerusalems stadsport, utan det är någonting mycket, 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 mycket mer. Så ofta när vi talar om långfredag och påsk och andra tillfällen, så är det ju bara det där yttre skalet som vi berör. Men det finns ju en mycket djupare betydelse och innebörd i det här. Så är det ju också när vi firar långfredag. Och den betydelsen och meningen är väl så pass stor och viktig så vi kan aldrig någonsin fatta det till fullo vad det betydde. Det var inte bara så att det var några som korsfästes den dagen tillsammans med han som kallades Jesus från Nazaret, utan det var ju faktiskt så att Gud själv vände ett av de största bladen i människosläktets historia den dagen. Det betydde, vad det betydde, det som skedde, det kan vi bara föreställa oss och ana. Idag tänkte jag att vi skulle en liten stund träffa några människor som var med när det här hände. Det är ju alltid så också i Bibeln att det finns en hel del saker runt omkring det som händer och sker. Och det finns det också med det här tillfället och den här dagen. Och grovt så kan man indela de här människorna i två grupper. Den ena gruppen är de som följde med ut till Golgata och till korset. Det står så här i Lukas evangeliets 23 kapitel, så står det: när de förde bort honom grep de en man som kom från landet, Simon från Cyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus. Och en stor folkmassa följde med. Det är den ena gruppen. Den andra gruppen möter vi i Matteus evangeliets 27 kapitel, vers 39, där det står så här: de som gick förbi smädade honom. Alltså en skara följde med Jesus ut till korset, till Golgata, och var med om det som hände där. Den andra skaran gick förbi och smädade honom. Om jag sätter en liten rubrik för det som jag då vill säga, så skulle den lyda så här: Golgata, mötesplats för alla. Golgata, mötesplats för alla. Och nu om vi tänker på de här två grupperna, så är det ju den här gruppen som gick med som intresserar oss. Vi vill gärna veta och vara med om vad de upplevde, hur de kände det och vad det betydde för dem att de fick vara med när Jesus gick upp till Golgata. De finns i Bibeln, de här. Men nu ska jag chockera er lite här idag och säga så här, att jag tänker berätta lite grann om de som nämns om på Bibelns blad, som var med vid det här tillfället. Och så tänker jag berätta lite om de som inte var med, som inte nämns. För jag upplever nämligen, när jag läser Bibeln och evangeliet, så upplever jag att där finns en rad människor som var med Jesus vid olika tillfällen och upplevde saker i gemenskap med honom. Men jag förstår ju, och det tror jag att också du gör, att det finns tusentals människor utöver det som upplevde massor med saker i Jesu närhet och gemenskap, men då finns inte nämnda i bibelboken. Och ibland när jag läser Bibeln, så upplever jag att de här människorna, de kommer liksom i mina tankar. De finns där, för bibeltexten talar om dem fast de inte nämns. Vi ska börja med en person som inte predikas om så väldigt mycket, fast han är väldigt engagerad i långfredagens budskap. Och det är landshövdingen Pilatus. Landshövdingen Pilatus. Och jag, låt mig säga det genast, att jag tror att om inte omständigheterna hade fört honom vilse, så hade han varit en av Jesu lärjungar. Jag tror han. Och därför så står han idag, så hur underligt det än låter, som ett föredöme, och som, inte som ett föredöme, men som en förebild av de människor, otaliga människor, hundratals, tusentals, miljontals människor som skulle ha varit en Jesu lärjunge om inte. Och jag ska leta lite bibeltext om denna Pilatus. Det står så här i Lukas evangeliet 23 kapitel: Pilatus kallade samman överste prästerna och rådsmedlemmarna och folket och sade till dem: ni har fört den här mannen till mig och sagt att han uppviglar folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro, men inte funnit honom skyldig till något av det som ni anklagar honom för. Och så fortsätter texten och säger så här: inte heller Herodes har funnit honom skyldig, och därför har han skickat honom tillbaka till oss. Ni ser att mannen inte har gjort något som förtjänar döden. Därför vill jag bestraffa honom och sedan frige honom. Då skrek hela hopen: bort med honom, låt Barabbas bli fri. Barabbas var en man som hade kastats i fängelse för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus talade till dem igen, ty han ville frige Jesus. Men det skrek: korsfäst, korsfäst honom. För tredje gången sade han till dem: vad har han då gjort? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför vill jag bestraffa honom och sedan frige honom. Men det låg över honom med höga rop, och krävde att Jesus skulle korsfästas, och deras rop blev allt starkare. Så finns det en liten parentes om denna Pilatus i Matteus evangeliet 27 kapitel, och där står det så här: medan Pilatus satt på domarsätet sände hans hustru bud till honom och lät säga: befatta dig inte, ha ingenting att göra med denna rättfärdiga man, ty jag har i natt lidit mycket i drömmen för hans skull. Denna rättfärdiga man. Nå ja, det fortsätter då det här, och sedan så småningom så vet vi ju det då att den Pilatus, han möter de här anklagelserna och pressen ifrån folkets sida, och de säger att friger du Jesus, så då är du inte kejsarens vän. Friger du Jesus, ja då står vi inte bakom dig längre, och så vidare. Och det här fortsätter så långt så att det står om Pilatus sedan att Pilatus beslöt att de skulle få vad de hade begärt. Det var alltså inte i enlighet med hans egen uppfattning. Det var inte i enlighet med som han kände det och som han upplevde det. Men pressen utifrån var så stor så att han ändå gjorde det här beslutet. Och det är precis det här som händer allt för ofta när det gäller människors ställning till vad som skedde på korset på Golgata. Vi har enorma massor av människor i världen och runt omkring oss som vet att det Bibeln säger, det är sant. Det Bibeln berättar om vad Jesus har gjort och vem han var, det är sant. Vad Bibeln säger om att han är världens frälsare, det är sant. Men på grund av den press man upplever utifrån så kommer man aldrig fram till att ta det här avgörande steget och stiga över på Guds sida. Och det här är ju katastrof. Det här är ju eländigt och bedrövligt. Därför att det är ju just vid korset, det är just vid Golgata, det är just på långfredagen som de här viktiga personliga besluten ska fattas. Och precis som det var ett personligt beslut för Pilatus, så är det ett personligt beslut för dig och mig hur vi ska förhålla oss, vilken ställning vi ska ha till honom som korsfästes för våra synders skull. Golgata är alltså platsen för det personliga, viktiga, allvarliga besluten i varje människas liv. Jag klippte en gammal sång som här stammar ifrån mitten av 1900-talet. Häromdagen, och det stod så här i den, jag tyckte att texten var rätt bra för det här. Han säger så här, den här sångaren: jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka går. Jag följer korset och lämnar världen. Jag följer korset och lämnar världen. Jag följer korset och lämnar världen, och ingen väg tillbaka går. Frälsningen är någonting personligt, vare sig det gäller landshövdingen Pilatus eller det gäller dig och mig. Han gick till korset, han tog via våra synder på sig. Denne Pilatus, innan vi lämnar honom, så gör han ännu ett utspel. Och det står så här om honom i Johannes evangeliets 19 kapitel, så står det: Pilatus hade också låtit göra ett anslag och satte upp det på korset. Där stod: Jesus från Nazaret, judarnas konung. Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden. och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa de judarnas överste präst till Pilatus: skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Då säger Pilatus: vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Och jag vet inte vilken syn du har på Pilatus, men jag tycker att det var ett vittnesbörd. Jesus från Nazaret, judarnas konung. Och alltså den här överskriften, det var ingenting speciellt med det, för att ofta hade man en sån överskrift på korsen. Och där stod det vad de här människorna hade gjort och varför de hängde där. Och över Jesus står det att han är Jesus från Nazaret, judarnas konung. Och jag tycker att det räcker nästan till ett halleluja. Det var just det han var. Och det står där med tydlig skrift, skrivet av en man som i sitt hjärta var övertygad om vem Jesus egentligen var. Då ska vi fortsätta och gå vidare. Och möta en annan människa i det här sammanhanget. Maria, Jesu mor. Och det står så här i Johannes evangeliets 19 kapitel, vers 26. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: kvinna, se din son. Sedan sade han till lärjungen: se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Kan du införsätta dig i den här bilden? Kan du föreställa dig att Golgata representerar den djupaste smärta som kan upplevas på det jordklot på vilket du och jag bor? Kan du föreställa dig en mor som står där på avstånd och ser när hennes egen son spikas fast på korset? Och jag är inte den som kan avgöra var smärtan är större, om den är hos den man som genomborrades av de grova spikarna, eller om det är hos den kvinnan som har burit honom under sitt hjärta och är hans mor. Det kan inte avgöra det. Men jag tror att den djupaste smärtan, den finns hos Maria. Golgata är smärtornas plats. Det står ju om Jesus redan i Gamla testamentet att han var smärtornas man. Och därför är Golgata en plats, en tillflykt för varje människa som upplever lidande och smärta. Där möter du honom som tog smärtan på sig, som tog synden på sig, som tog sjukdomen på sig, som tog ångesten på sig. Och tänk att det står om honom att när han hänger där, i denna förtvivlade situation, då står det, då ser han Maria. Han ser Maria. Och skulle du vara här idag, du som upplever smärta och lidande i ditt liv, kom ihåg en sak. Han ser dig. Han slöt inte sina ögon och koncentrerade sig bara på sitt eget lidande och sin egen smärta, utan han såg Maria. Och han kände med henne, och han visste vad som rörde sig i hennes hjärta vid det här tillfället. Och därför så upplever han denna oerhörda smärta. Och jag tror att Maria kände någonting av den läkedom som gick ut ifrån Jesus vid det tillfället och blev ett balsam på hennes djupa sår och hennes smärta. Och många är de, tusende, åter tusende människor som har kommit till Golgata med sin smärta och upplevt läkedom, balsam, tröst och hjälp. Och det är någonting som fungerar än idag. Golgata är omvändelsens plats. Vi kan, jag tror att alla ni som sitter här idag kan påsktexten, så jag bryr mig inte om att läsa långa stycken, utan jag bara hänvisa. Vi känner honom, eller de rövarna som korsfästes, en på var sida om Jesus. Och det finns en liten detalj som jag har fäst mig vid när jag läser påsktexten. Och det är det att en del av evangelierna talar om att rövarna smädade honom. Men sedan längre fram så står det att när den ena rövaren smädade honom, då tillrättavisade honom den andra och sa: fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom. Jag vet inte, du behöver inte tolka som jag. Men när jag läser det där så tänker jag så här. Från det verkar som om de från början båda skulle ha varit med och smädat Jesus. Men i den ena rövaren, som jag ser det, hände en förändring och en förvandling. Så småningom så tillrättavisar han sin kamrat och säger att denne man har inget ont gjort. Och så vet du vad som händer. Du vet hur han ställer fram sin bön till Jesus och han säger: tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus säger: idag ska du vara med mig i paradiset. Är det någon förändring? Är det en människa som upplever en förvandling eller? Och vi säger: hur kan detta vara möjligt? Dessa båda rövare hade stått inför rätta. De hade dömts för upplopp, för mord, för alla dessa fruktansvärda saker. Och nu hänger de på korsen vid sidan om Jesus på Golgata. Den ena vänder sina tankar och sina ord till Jesus. Och utan någon som helst undersökning eller förklaring så säger Jesus: idag ska du vara med mig i paradiset. Det är ofattbart. Det är ofattbart. Men det är ändå en del av påskens evangelium och påskens texter. Det finns väl en sång någonstans. Jag har inte fiskat fram den. Men det finns en sång i alla fall som lyder så här: nåd över allt förnuft. Nåd över alla gränser. Allting den överglänser. Nåden som Herren ger. När du kommer till korset, då kommer du inte till en domstol, du kommer till en nådastol där du kan uppleva frälsning, förlåtelse, liv och gemenskap med Gud. Då kommer vi till det stora ögonblicket. Jag hörde lite läsas om det redan här. Det står i Matteus evangeliet då i 27 kapitlet. Men Jesus ropade ännu en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ned. Och jorden skalv och klipporna rämnade och gravarna öppnades. Och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick ut ur Det gick efter hans uppståndelse ut ur sina gravar och kom in i den heliga staden. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: denne var verkligen Guds son. Man kommer alltså ut till Golgata med en förvissning om och en upplevelse av: vi ska döda honom. Vi ska vara med och hjälpa till att han kommer bort ifrån vår gemenskap och ifrån det som vi upplever. Men efter att ha varit med om vad som händer, så står det att den här officeren, han ändrar mening. Han blir förändrad, han blir förvandlad. Han säger, denne Jesus, han var verkligen Guds son. En fantastisk förändring. Det står att förlåten i templet brast uppifrån och ända ner. Och nu ska jag berätta för dig om de här två av de här som inte står om i Bibeln. Och nu säger du när du kommer hem från mötet idag, tänk att han berättar om det som inte står i Bibeln. Vad är det för predikan? Jag vill ändå göra det. Och det är två präster. Två präster. Vi vet att prästerna, de gjorde tjänst i templet med givna intervaller och på bestämda tider. Också på morgonen efter det att Jesus hade dött på Golgata, så kom de här två prästerna till templet. Och de började där utföra sina sysslor och sina uppdrag och det som de gjorde. Plötsligt kommer den ena prästen springande. Och han är helt vit i ansiktet. Och han säger till sin medarbetare, kom och titta. Han stakar på orden, han vill inte få fram dem. Kom och se sen. Det har hänt någonting fruktansvärt. Och den andra kommer och de går båda för att titta. Och vad ser de? Förlåten i templet har brustit. I två stycken, uppifrån och ända ner. Och det var inte bara fråga om att det var ett tygstycke som hade gått sönder. Utan de här båda prästerna, de visste vad det betydde. Därför att de visste vad förlåten hade för uppgift. Den hade satts dit för överträdelsens skull, för syndens skull. Gud hade skilt det heliga ifrån det allra heligaste. Och ve den som gick in bakom förlåten. Men nu var den sönder. Nu hade den brustit. Nu var den i två stycken. Uppifrån och ända ner. Och Bibeln säger att han har invigt åt oss en väg som går ända fram innanför förlåten. Fram till nådastolen. Fram till gemenskapen full och fullkomlig i gemenskap med Gud. Den är brusten. Och det var någonting enormt för de här prästerna. Och det är någonting enormt. Det är någonting enormt. Ska man fatta det här, så måste man börja läsa i första Mosebok och följa med vad det här egentligen var fråga om. Men Jesus, han som säger, som du läste, det är fullbordat. Han öppnade också den här dörren och den här vägen. Och när du och jag idag kommer för att få gemenskap med Gud, då möts vi inte av en förlåt, av en stängd dörr, en stängd port. Vi möts av en öppnad väg genom förlåten fram till nådastolen, där vi får nåd till hjälp i rätt tid. Det är långfredagens underbara och härliga och välsignade budskap. Halleluja. Halleluja. Ska jag berätta om två andra som inte heller omnämns i den här texten som vi läser idag. Det står om Jesus i Lukas evangeliet 23 kapitel, vers 34. Så står det: men Jesus sa, Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Golgata är förlåtelsens plats. Förlåtelsens plats. Och nu möter jag två andra i det här sammanhanget. Det är två krigsmän. De går på stan på kvällen efter att allt det här hade hänt. Och plötsligt vänder sig den ena till den andra och säger: du är så tyst, du säger ingenting. Då stannar han och så säger han: jag vet inte vad jag ska säga. Jag har varit med om någonting idag som jag aldrig hela mitt liv tidigare har varit med om. Jag har varit där uppe på kullen så många gånger och varit med om och gjort min insats när människor skulle avrättas och korsfästas. Men idag hände någonting som jag aldrig har varit med om tidigare. Och egentligen var det bara ett ord som gjorde det. Han som skulle korsfästas på det mittersta korset, han sa ett ord som han aldrig någonsin har sagt på den kullen tidigare: förlåt. Den här krigsmannen, han var van med eder och förbannelser ifrån dem som skulle korsfästas. Men den här var ju så annorlunda. Han sa förlåt. Tänk att han sa förlåt. Och när han sa det så hände någonting i mitt inre, sa jag. Det hände någonting på insidan om mig. Jag vet inte, men jag är inte densamma som jag har varit tidigare. Och det troliga är, säger han, jag kommer aldrig någonsin mer att spika en människa på ett kors. Jag har mött förlåtelsens rikedom och välsignelse över mitt liv. Och jag har upplevt att jag har fått en annan upplevelse, en annan känsla, en annan erfarenhet än vad jag tidigare hade haft. Bibeln säger vidare att gravarna öppnades och många av de heliga uppstod. Det betyder alltså att Golgata kors är dödens besegrare. Det står om det här i andra Timoteusbrevets första kapitel, att han har kommit och han har besegrat döden och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium. Egentligen är det så här att efter det att Jesus utropade sitt "det är fullbordat", så har döden ingen makt. Visserligen har den det fortfarande. Det står i Bibeln att ännu är inte allting honom underlagt, men döden är besegrad. Det behövs ingen strid mer för det, utan när tiden är inne, då kommer det att vara ett faktum att döden har förlorat sitt välde. Vad är döden för någonting? Bibeln säger: genom en enda människa har synden kommit in i världen, och genom synden döden. Men genom en enda har också det dödas uppståndelse, där döden bryts och livet kommer fram i sin härlighet och i sin fullhet. Det är nämligen så att Jesu ord på korset bryter all den förbannelse över hela skapelsen som synden har åstadkommit. Och Bibeln säger: sist bland hans fiender blir också döden honom underlagt. Golgata är dödens slutplats. Uppståndelsen, livet och det som han har gett, det har segrat och kommer att segra. På min musters gamla vind så fanns ett rum. Och där tyckte vi barn om att det var väldigt, väldigt roligt att vara. För det fanns så mycket roliga saker där. Så vi ville gärna vara där och leka. Och jag var där många gånger tillsammans med andra. Och vi lekte och hade roligt. Men jag kommer ihåg, jag var bara ett barn. Jag kan inte säga riktigt hur gammal, men under 10 år i alla fall. Jag kommer ihåg, där på en av väggen hängde en tavla. Och den tavlan föreställde ett upprört hav med höga vågor. Och mitt i detta upprörda hav så fanns en klippa som stod upp ovanför vattenytan. Och på den klippan stod ett kors. Och vid foten av det korset låg en ung kvinna och hade slagit sina armar omkring korsstammen. Och den bilden går aldrig ur mitt minne och ur mitt medvetande. För även om jag var bara ett barn så sa den någonting till mig. Och idag förstår jag lite mer av vad den betyder. Mina vänner, vi lever i en värld som är som ett upprört hav. Vi får det ena beviset efter det andra som talar om att det som var säkert förr, det är inte säkert längre. Och det som var så förr, det är inte så mera. Och uppfattningarna och allt det där bryts emot varandra till en skummande, upprört hav med höga vågor. Men det finns någonting som består. Och det är väl Lydia Littell som sjunger om det här. Hon säger: det enda som står igenom alla tider, det är hans kors och blodets säkra grund. Och detta är nog, till all min synd blev sonad när Jesus dog för mig på Golgata. Och låt mig vara lite profet här idag och säga: jag vet inte vad som kommer att hända. Jag vet inte vad som kommer ske i vår värld. Men jag tror ändå att jag med skriftens budskap och ord kan säga: vad som än händer, så kommer det som hände på långfredagen på Golgata utanför stadsporten i Jerusalem aldrig någonsin att förlora sitt värde. Aldrig. Eller sin kraft, eller sin betydelse, utan det kommer att stå där som ett vägmärke, som en tillflyktsort, som en plats där vi får uppleva att om en allting annat skulle försvinna och komma bort, så står ändå det här ordet kvar. Och vi sjöng ju i den här sången, jag vill sluta med det, av Pelle Karlsson, där han skriver om det här. Och jag har ju alltid älskat hans sångar, och jag brukar citera ibland lite. Korset restes för en värld förlorad i mörker och nöd. Gudasonen offret blev, när och vi finner liv i hans död. Jag ville gråta av tacksamhet, det var mina synder han bar. Korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje och min ära. Korset, kärleken sköna sin bol, den är för alltid, alltid, alltid sången i mitt liv. Gud välsigne er. Amen.